We are thrilled to welcome you to the General Young
Women. Vi är glada över att kunna hälsa er välkomna till unga kvinnors allmänna möte i Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga i denna vackra kväll på tempelplatsen. Vi är ikväll samlade i konferenscentret i Salt Lake City, Utah. Och liknande samlingar av unga kvinnor, deras mödrar och ledare sker över hela världen. Ni är en vacker syn. President Thomas S. Monson som presiderar vid konferensen har bett mig att leda mötet. Jag heter Elaine S. Dalton och är unga kvinnors generalpresident. Vi känner oss hedrade över att ha med oss vår älskade profet president Thomas S. Monson, hans rådgivare president Henry B. Eyring och president Dieter F. Uchtdorf. Elsie Neal Anderson i de 12 apostlarnas kvorum, Elster Craig C. Christensen och Shane M. Bowen i de 70s kvorum samt biskop H. David Burton. Vi stödjer och hedrar de här bröderna och tackar dem för deras inspirerande ledarskap genom prästadömet. Här på förhöjningen finns också mina rådgivare som jag älskar, systrarna Mary Ann Cook och N. M. Dibb. Vi är glada att Hjälpföreningens och Primärföreningens generalpresidentskap såväl som medlemmar av Unga Kvinnors generalkommitté är närvarande. Vi välkomnar alla som är närvarande ikväll och alla som deltar via elektroniska media. Musiken under mötet framförs av en kör bestående av unga kvinnor från stavar i Salt Lake City-området under ledning av Mary Lee Webb, Melinda Margetz och Bonnie Lee Goodlove vid orgen. Kör och församling sjunger nu tillsammans Se högt på bergets krön nummer 4. Inledningsbön får vi så av syster Emily Lewis, en Mia-flicka från Cedar Hills västra stav i Utah.
Kära himmelske fader, vi är så tacksamma för den här vackra dagen när vi kunde komma och samla så många kvinnor. Vi är så tacksamma för alla välsignelser vi får. Vi ber dig välsigna president Monson och de andra ledarna i kyrkan. Och välsigna alla som talar så att de kan säga det som de har förberett. Vi ber dig välsigna alla i världen så de kan känna din kärlek för dig. Vi är tacksamma för alla välsignelser och för försoningen som Jesus Kristus har gjort för oss. Vi älskar dig och vi säger detta i Jesu Kristi namn. Amen.
The choir will now favor us with a musical.
Kören sjunger nu för oss Guardians of Virtue med Jessica Hunt, en laurelflicka från Manila stad i Pleasant Grove, Utah på cello. Efter sången talar syster Anne M. Dibb, andra rådgivare i Unga Kvinnors generalpresidentskap, till oss. Efter hennes tal får vi höra från syster Mary Ann Cook, första rådgivare i Unga Kvinnors generalpresidentskap. Sen ser vi en kort film med unga kvinnor från hela världen som vittnar om vikten av att söka det som är dygdigt, älskligt eller hedrande och berömvärt.
We were.
My dear young women, it is a great privilege.
Mina kära unga kvinnor, vilket underbart privilegium och tillfälle det är för mig att stå inför er ikväll. Ni är en härlig och inspirerande syn. Den 13:e trosartikeln är temat för veckoträffarna för 2011. När jag har närvarat vid ungdomsaktiviteter och sakramentsmöten i år har jag hört unga män och unga kvinnor tala om vad den 13:e trosartikeln betyder för dem och hur de tillämpar den i sitt liv. För många är det den sista trosartikeln, den längsta och svåraste att lära sig utantill, och den trosartikel de hoppas att biskopen inte kommer att be dem läsa upp. Men många av er förstår också att den 13:e trosartikeln är mycket mer än så. Den 13:e trosartikeln är en handledning för ett rättfärdigt kristet liv. Föreställ er för ett ögonblick hur vår värld skulle se ut om alla valde att leva efter de lärdomar som finns i den 13:e trosartikeln. Vi tror på att vara ärliga, sanna, kyska, välvilliga och dygdiga och att göra gott mot alla människor. Ja, vi kan verkligen säga att vi följer Paulus uppmaning. Vi tror allting, vi hoppas allting. Vi har uthärdats mycket och hoppas kunna uthärda allting. Finns det något som är dygdigt, älskligt eller hedrande eller berömvärt så söker vi efter detta. I det första tal under söndagmorgonens session av generalkonferensen som president Monson höll som profet citerade han Paulus uppmaning som återfinns i Filipperbrevet 4:8 som inspirerade till många av den 13:e trosartikelns principer. President Monson bekräftade vilka svåra tider vi lever i och gav oss uppmuntran. Han sa: under denna ibland farofyllda resa genom jordelivet må också vi följa det råd från aposteln Paulus som hjälper oss vara trygga och på rätt kurs. Ikväll vill jag ta upp på två närbesläktade principer i den 13:e trosartikeln som definitivt hjälper oss att vara trygga och på rätt kurs. Jag har ett starkt vittnesbörd om och hängivenhet mot de viktiga principerna att vara ärlig och sann. För det första, jag tror på att vara ärlig. Vad innebär det att vara ärlig? Häftet Stå fast i din tro, liten uppslagsbok om evangeliet, lär att vara ärlig innebär att alltid vara uppriktig, sanningsenlig och utan svek. Det är ett bud från Gud att vara ärlig och fullständig ärlighet är nödvändig för vår frälsning. President Howard W. Hunter sa att vi måste vara villiga att vara helt ärliga. Han sa, för ett antal år sedan fanns det plakat i foajéerna och entréerna i våra kapell där det stod, var ärlig mot dig själv. För det mesta handlade det om de små vardagliga tingen i livet. Det är där ärlighetens princip utvecklas. Det finns vissa som medger att det är moraliskt fel att vara oärlig i stora saker, men tycker att det kan ursäktas om det gäller sånt som är mindre viktigt. Finns det verkligen någon skillnad på den oärlighet som gäller tusentals kronor och den som bara gäller ören? Finns det verkligen grader av oärlighet beroende på om det handlar om något stort eller något smått? President Hunter fortsätter. Om vi vill ha mästarens och den helige andens sällskap måste vi vara ärliga mot oss själva. Ärliga mot Gud och mot våra medmänniskor. Det ger sann glädje. När vi är ärliga i allt, stort som smått, upplever vi frid i sinnet och ett rent samvete. Våra relationer berikas eftersom de grundas på tillit. Och den största välsignelsen som kommer av att vara ärlig är att vi kan ha den helige anden som följeslagare. Jag vill dela med mig av en enkel berättelse som har stärkt min beslutsamhet att vara ärlig i allt. En man gick en kväll för att stjäla majs på sin grannes åker.
Han tog med sig sin lille pojke som skulle sitta på staketet och hålla utkik och varna ifall någon dök upp. Mannen hoppade över staketet med en stor säck över armen och innan han började ta majs såg han sig omkring. Först åt ena hållet och sen åt andra. Och då han inte såg någon skulle han just börja fylla sin säck. Pojken ropade då: "Far, det finns ett håll du inte har tittat åt än. Du glömde titta uppåt." När vi frestas att vara oärliga, och den frestelsen drabbar oss alla, kanske vi antar att ingen någonsin ska få veta något. Den här berättelsen påminner oss om att vår himmelske fader alltid vet, och att i slutänden är det honom vi är ansvariga inför. Den vetskapen hjälper mig att ständigt sträva efter att leva upp till denna förpliktelse. Jag tror på att vara ärlig. Den andra principen som lärs ut i den 13:e trosartikeln är: jag tror på att vara sann. Ordboken definierar ordet sann som ståndaktig, lojal, noggrann eller utan avvikelse. En av mina favoritböcker är den brittiska klassikern Jane Eyre som skrevs av Charlotte Bronte 1847. Huvudpersonen Jane Eyre är en fattig föräldralös tonåring som visar exempel på vad det innebär att vara sann. I denna fiktiva berättelse finns det en man, Mr. Rochester, som älskar fröken Eyre men inte kan gifta sig med henne. Istället bönfaller han fröken Eyre att leva med honom utan äktenskapets förmåner. Fröken Eyre älskar Mr. Rochester också och för ett ögonblick blir hon frestad och frågar sig själv: vem i hela världen bryr sig om dig? Eller vem kommer att ta skada av vad du gör? Snabbt svarade Janes samvete: jag bryr mig om mig själv. Ju ensammare, ju mer utan vänner, ju mer oförsörjd jag är, desto mer kommer jag att respektera mig själv. Jag ska hålla det bud som givits av Gud. Lagar och principer är inte till för tider då det inte finns frestelse. De är till för just såna här stunder. Om jag för egen bekvämlighets skull kan komma att bryta dem, vad är de då värda? De har ett värde. Det har alltid varit min övertygelse. Förutfattade åsikter, tidigare beslut är allt jag har att stå fast vid i denna stund. Där sätter jag ner foten. I ett desperat ögonblick av frestelse förblev Jane Eyre sann mot det hon trodde på. Hon litade på den lag som givits av Gud och hon satte ner foten och motstod frestelsen. Att vara sann mot det man tror på, även när det inte är populärt, lätt eller roligt, håller oss tryggt kvar på stigen som leder till evigt liv med vår himmelske fader. Jag älskar den här teckningen som ritats av en ung kvinna för att påminna henne om hennes önskan att få uppleva glädjen i att leva med vår himmelske fader för evigt. Att vara sann gör också att vi kan ha en positiv inverkan på andras liv. Jag hörde nyligen den här inspirerande berättelsen om en ung kvinna som genom sin förpliktelse att vara sann mot det hon tror på djupt påverkade en annan ung kvinnas liv. För flera år sedan gick Christy och Jen på samma körlektioner i high school i Hurst i Texas. Fastän de inte kände varandra så väl råkade Jen en dag höra hur Christy pratade med sina vänner om religion och deras olika trosuppfattningar och favoritberättelser i Bibeln. Nyligen, när hon åter fick kontakt med Christy, berättade Jen följande: jag tyckte det var ledsamt att jag inte visste något om vad du och dina vänner pratade om. Så till julen frågade jag mina föräldrar om jag kunde få en bibel. Jag fick en bibel och jag började läsa den. Detta var början på min religiösa resa och mitt sökande efter den sanna kyrkan. 12 år gick. En kväll föll jag på knä. Under den tiden besökte jag flera olika kyrkor, men kände fortfarande att det inte räckte. En kväll föll jag på knä och vädjade om att få veta vad jag skulle göra. Den natten drömde jag om dig, Christy. Jag hade inte träffat dig sedan vi gick ut gymnasiet. Jag tyckte det var en konstig dröm, men jag trodde inte att den betydde något. Jag drömde om dig igen under de följande tre nätterna. Jag tog mig tid att fundera över vad drömmarna betydde. Och jag kom ihåg att du var mormon. Jag gick in på mormonernas webbsida. Det första jag hittade var visdomsordet. Min mor hade gått bort i lungcancer 2 år tidigare. Hon hade varit rökare. Och det gick upp ett ljus för mig när jag läste om visdomsordet. Senare var jag på besök hos min far. Jag satt i hans vardagsrum och jag började be. Jag frågade vad jag skulle ta vägen och vad jag skulle göra. Just i det ögonblicket började reklam för kyrkan att visas på tvn. Jag skrev ner telefonnumret och ringde samma kväll. Missionärerna ringde mig 3 dagar senare och frågade om de fick ta med en mormons bok hem till mig. Jag sa ja. Jag döptes 3,5 månader senare. 2 år senare träffade jag min make i kyrkan. Vi gifte oss i templet i Dallas. Nu är vi föräldrar till 2 fina små barn. Jag vill tacka dig, Christy. Du var ett så underbart exempel för mig under hela gymnasietiden. Du var snäll och dygdig. Missionärerna gav mig diskussionerna och uppmanade mig att döpas, men du var min tredje missionär. Du planterade ett frö genom dina handlingar och du har verkligen gjort mitt liv bättre. Jag har en evig familj nu. Mina barn kommer att växa upp med kunskap om evangeliets fullhet. Det är den största välsignelsen som någon av oss kan få. Du bidrog till att föra in det i mitt liv. När jag kontaktade Christy sa hon: ibland tror jag att vi hör listan över egenskaper som sammanfattas i 13:e trosartikeln och känner oss överväldigade. Men jag vet att när vi lever efter dessa normer och strävar efter att följa Kristi exempel, så kan vi åstadkomma förändringar. Jag kan nästan förstå hur Ammon kände sig när han i Alma 26, vers 3 säger: och detta är den välsignelse som förlänats oss, att vi har gjort till redskap i Guds händer att åstadkomma detta stora verk. Det är min bön att var och en av er inte bara ska säga: jag tror på att vara ärlig och sann, utan att ni också ska besluta er för att leva efter det löftet dag efter dag. Jag ber att ni när ni gör det ska bäras upp av vår himmelske faders styrka, kärlek och välsignelser när ni utför det som ni var och en har kommit hit för att göra. Jag säger detta i Jesu Kristi namn. Amen.
För några veckor sedan lärde jag mig något viktigt av en Laurel-flicka som talade på sakramentsmötet i min församling. Jag kände mig rörd när hon med tillförsikt undervisade och vittnade om Jesus Kristus. Hon avslutade sitt tal med följande ord: när Jesus Kristus står i centrum i mitt liv blir det en bättre dag. Jag är vänligare mot mina nära och kära och jag är fylld med glädje. Jag har iakttagit den här unga kvinnan på avstånd under de senaste månaderna. Hon hälsar på alla med glittrande ögon och ett leende. Jag har sett hur hon glädjer sig åt andra ungdomars framgångar. 2 Mia-flickor berättade nyligen att den här unga kvinnan beslutade sig för att avstå från biljetterna till en film när hon insåg att den inte skulle bli en upplevelse som var dygdig och älskvärd. Hon är kärleksfull, vänlig och lydig. Hon kommer från ett hem med en ensamstående förälder och livet har inte varit problemfritt. Så jag undrar hur hon alltid kan vara så glad och vänlig. När den unga kvinnan vittnade: jag fokuserar mitt liv på Jesus Kristus, fick jag svaret. Vi tror på att vara ärliga, sanna, kyska, välvilliga och dygdiga och att göra gott mot alla människor. Den vackra listan över kristuslika egenskaper som finns i tredje trosartikeln förbereder oss för tempelvälsignelser och evigt liv. Jag vill fokusera på bara ett av orden i den listan, ordet välvilliga. Välvillighet är ett älskvärt ord som vi inte hör så ofta. Det kommer från latinet och betyder att önska någon väl. Att vara välvillig är att vara vänlig, välmenande och kärleksfull. Många av er fick lära er om välvillighet när ni var i primär och lärde er den här sången utan till. Jag vill vara glad och god och snäll och ha ett vänligt sätt. För att vänlighet börjar inom mig är både sant och rätt. Vår frälsare undervisade oss om och levde ett välvilligt liv. Jesus älskade alla och han tjänade alla. När vi fokuserar vårt liv på Jesus Kristus hjälper det oss att bli välvilliga. För att vi ska kunna utveckla samma kristuslika egenskaper måste vi lära oss om frälsaren och följa hans levnadssätt. I liknelsen om den barmhärtiga samariten lär vi oss att vi ska älska alla. Liknelsen börjar i Lukas kapitel 10 när en laglärd frågar frälsaren: vad ska jag göra för att få evigt liv? Svaret: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Den laglärde frågade sedan: vem är då min nästa? Den laglärde ställde en mycket intressant fråga eftersom judarnas grannar norr om dem, samariterna, var så illa omtyckta att när judarna skulle färdas från Jerusalem till Galileen tog de en omväg genom Jordandalen för att slippa färdas genom Samarien. Jesus svarade på den laglärdes fråga genom att berätta om den barmhärtige samariten. Så här lyder liknelsen. En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Sedan gav de sig av och lämnade honom där halvdöd. En samarit som färdade samma väg kom också dit. När han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och sköt om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav åt värdshusvärden och sade: sköt om honom och kostar det mer så ska jag betala när jag kommer tillbaka. Till skillnad från den judiske prästen och leviten som gick förbi den sårade mannen, en av sina egna, var samariten vänlig oavsett skiljaktigheter. Han gav bevis på den kristuslika egenskapen välvillighet. Jesus lärde oss genom den här liknelsen att alla är vår nästa. En rådgivare i ett biskopsråd berättade nyligen om en upplevelse som visar hur viktig varje medmänniska är. När han såg ut över församlingen såg han ett barn med en ask kritor i många olika färger. När han såg de många medlemmarna i församlingen påmindes han om att liksom färgkritorna liknade de varandra, men ändå var varje person mycket unik. Han sa: färgen de förde med sig till församlingen och världen var unikt deras egen. De har sina egna starka och svaga sidor, personliga önskningar och privata drömmar, men tillsammans bildar de en färgstark andlig enighet. Enighet är en andlig egenskap. Den består av fridens och ändamålets härliga känslor som kommer av att tillhöra en familj. Det är att önska det bästa för andra lika mycket som man önskar det för sig själv. Det är att veta att ingen på flit vill göra dig illa. Det betyder att du aldrig är ensam. Vi bygger den enigheten och delar med varandra våra unika färger genom välvillighet, individuella vänlighetsgärningar. Har du någonsin känt dig ensam? Lägger du märke till dem som är ensamma och lever i en värld i svartvitt? Unga kvinnor, jag har sett hur ni för in er egen unika färg i andras liv med era leenden, era vänliga ord eller ett uppmuntrande brev. President Thomas S. Monson lärde oss hur man umgås med vänner och alla vi möter när han sa till unga kyrkans unga kvinnor: mina dyrbara unga systrar, jag vädjar till er att ni ska ha modet att avstå från att döma och kritisera människor omkring er. Och dessutom ha modet att se till att alla känner sig delaktiga, älskade och uppskattade. Vi kan följa den barmhärtige samaritens exempel och förbättra världen för bara en person genom att vara vänlig. Jag vill inbjuda er alla att åtminstone en gång under den kommande veckan göra en samaritlik gärning. Det kanske kräver att du sträcker dig bortom dina vanliga vänner eller övervinner din blyghet. Du kan modigt välja att tjäna någon som inte behandlar dig väl. Jag lovar dig att om du gör mer än det som är lätt att göra så kommer det att kännas så bra inombords att vänlighet blir en del av ditt dagliga liv. Du ska se att välvillighet kan föra med sig glädje och enhet till ditt hem, din klass, din församling och din skola. Kom ihåg, vänlighet börjar inom mig. Frälsaren inte bara älskade alla, han tjänade alla. Låt din godhet omfatta många. Gamla och unga kan storligen välsignas av ditt vänliga tjänande. President Monson har alltid, ända sedan han var ung, haft en särskild plats i sitt hjärta för de gamla. Han insåg värdet av ett kort besök, ett leende eller en klapp på en sliten och rynkig hand. Såna enkla kärlekshandlingar ger färg till ett liv som annars består av långa, ensamma och gråa dagar. Jag inbjuder er alla att vara omtänksamma mot era far- och morföräldrar och de gamla. Se dig omkring i kyrkan imorgon och se om det finns någon äldre som skulle glädjas av just din färgnyans i sitt liv. Det krävs inte mycket. Hälsa på dem och nämn deras namn. Prata lite och ge hjälp om så behövs. Kanske kan du hålla upp dörren eller erbjuda hjälp i deras hem eller trädgård. Det som är en enkel sak för dig i dina unga år kan vara en överväldigande projekt för en äldre person. Kom ihåg, vänlighet börjar inom mig. Det svåraste kan ibland vara att vara vänlig i ens egen familj. Att skapa starka familjer kräver ansträngning. Var glad, hjälpsam och omtänksam mot andra. Många problem i hemmet uppstår därför att familjemedlemmar talar och handlar själviskt eller elakt. Bry dig om de andra familjemedlemmarnas behov. Försök att vara en fridstiftare istället för att reta, slåss och bråka. Kom ihåg, vänlighet börjar inom mig. Jesus älskade barnen, tog dem i famnen och välsignade dem. Liksom frälsaren kan du välsigna alla barn med din vänlighet, inte bara barnen i ditt hem. Du kanske inte förstår hur ditt liv och föredöme kan påverka ett litet barn. Jag fick nyligen ett brev från en vän som är föreståndare för ett daghem i en lokal high school. I den skolan går det flera unga män och kvinnor som är medlemmar i kyrkan. Hon berättade följande för mig. När jag går genom korridoren med de små barnen är det trevligt att se att många av skåpdörrarnas insidor är prydda med bilder på Jesus eller tempel. För några veckor sedan såg ett av barnen en bild på Jesus på insidan av en ung kvinnas öppna skåp och sa: "Titta, Jesus är här i vår skola." Med tårar i ögonen böjde sig eleven ner och gav barnet en kram. Jag tackar den unga kvinnan för det goda föredöme hon var för alla omkring sig. Det är upplyftande att veta att det finns så många unga ungdomar som försöker stå för sanning och rättfärdighet och som gör vad de kan för att inbjuda anden i sitt liv, fastän det ofta är svårt med allt oljud och all hårdhet i världen omkring dem. Vi har många underbara ungdomar i kyrkan. Jag håller fullständigt med henne. Unga kvinnor, ni förbättrar världen genom att sätta Jesus Kristus i centrum i ert liv och nu blir det han vill att ni ska bli. Tack för ert välvilliga liv, för att ni är vän med dem som är annorlunda, för er vänlighet mot era kamrater, de äldre, er familj och de små barnen, för att ni visar vänlighet mot dem som är ensamma och mot dem som har problem och hjärtesorger. Genom er vänlighet hjälper ni andra att se frälsarens ljus. Tack för att ni kommer ihåg att vänlighet börjar inom mig. Jag vet att president Thomas S. Monson är en Guds profet och hans liv är ett mönster av välvillighet och vänlighet som vi kan ta lärdom av. Följ vår profet, lär av hans föredöme och lyssna på hans ord. Jag tror på Jesu Kristi evangelium och jag vet att det var genom Josef Smith som prästadömet återställdes till jorden. Jag vet att frälsaren lever och älskar var och en av oss. Han har gett sitt liv för alla. Det är min bön att vi sätter Jesus Kristus i centrum i vårt liv och följer hans levnadssätt genom att älska och tjäna varandra. Genom att göra det vet jag att vi kan göra världen till en bättre plats tack vare att vi tror på att vara välvilliga. Det vittnar jag om i Jesu Kristi namn. Amen.
Young woman, and I believe.
Jag är en ung kvinna och jag tror.
Jag är bara en, men vi är tusentals systrar runt hela världen som gör vårt bästa för att förverkliga våra möjligheter. En del människor kanske ser på oss och märker något annorlunda. Vi är annorlunda på grund av vår tro.
Och vad tror vi? Fråga vem som helst och vi berättar gärna.
I skrifterna stötte jag nyligen på en vers som uppmanar oss att inte låta oss besegras av det onda, utan att besegra det onda med det goda. Vi behöver inte vara rädda eller fly från världen, men vi kan förändra den. Vi kan byta mörker mot ljus.
När jag har läst skrifterna eller bett och sånt, kan jag försöka införliva det här i mitt liv. Bara genom små saker förändras hela min dag och jag känner den heliga anden med mig hela dagen.
Jag är en Guds dotter, jag är en vän, jag är en syster och snart ska jag bli en mamma. Och jag tror att jag verkligen kan göra skillnad.
Jag försöker vara fridstiftare i mitt hem och behålla anden där, eftersom jag vill att vårt hem ska vara så likt templet som möjligt.
Jag vet vilken kraft templet har och den frid man kan känna där.
Att samlas i templet, att komma till templet och att tänka på templet hjälper oss inrikta vårt liv på Kristus. Och det ger stor styrka och stor kraft.
Det hjälper oss att komma till Kristus och förbereder oss för att bli en mor. Det förbereder oss för livet efter tonåren.
I have a testimony of.
Jag har ett vittnesbörd om Kristi kärlek.
Jag vet att han älskar mig och han alltid finns där för mig.
Jag vet att Jesus Kristus är min frälsare och han dog för mig.
Han räcker alltid ut handen till oss och vi måste välja att sträcka oss upp mot honom.
Han låter oss aldrig vara ensamma.
Jag är en ung kvinna, men vi är tusentals över hela världen.
Jag tror på att vara ärlig och sann.
Kysk.
Välvillig.
Dygdig.
Jag har lovat att stå som vittne om Gud under alla tider och i allting och överallt.
Vi söker efter sånt som är dygdigt, älskligt, hedrande och berömvärt. Och lite i taget, steg för steg, förändrar vi världen.
My dear young friends, you are daughters of our heavenly Father.
Ni är döttrar till vår himmelske fader som älskar er. Ni är en utvald generation. Tack för att ni försöker följa vår frälsare Jesus Kristus. Tack för att ni tror. Tack för de små och enkla ting ni gör varje dag för att stärka ert vittnesbörd och hjälpa och tjäna andra. Ni är Israels hopp. Ni är ljuset på berget. Må ert liv alltid återspegla de sanningar som finns i Jesu Kristi evangelium, så att ni kan vara ett gott inflytande under er vandring här på jorden. Vi älskar er.
I hope you will always remember what you've learned.
Jag hoppas ni alltid ska minnas det ni lärt och känt er ikväll. Jag har nu nöjet att få tala till er. Efter mitt tal sjunger kören Han lever min förlossare med Hannah Cope, en Mia flicka från Canyon Rim Stake i Salt Lake på harpa. Det finns stunder då vi inte har ord att uttrycka det vi känner. Jag ber att anden ska vittna för era hjärtan om er gudomliga identitet och era eviga ansvar. Ni är Israels hopp. Ni är utvalda och kärleksfull himmelsk faders konungsliga döttrar. Förra månaden hade jag förmånen att vara med på en tempelväxeln för en ung kvinna som jag känt sedan hon föddes. När jag satt i beseglingsrummet och såg den vackra kristallkronan som gnistrade ljuset mindes jag dagen då jag höll henne första gången. Hennes mamma hade klätt henne i en liten vit klänning och jag tyckte hon var en av de vackraste barn jag någonsin hade sett. Så kom den här unga kvinnan in genom dörren, åter klädd i vitt. Hon lyste av glädje. När hon kom in i rummet önskade jag av hela mitt hjärta att varje unga kvinna kunde föreställa sig en sån här stund och alltid sträva efter att vara värdig att ingå och hålla heliga förbund och ta emot templets förrättningar i förberedelse för upphöjelsens välsignelser. När det här paret knäböjde vid det heliga altaret lovades de välsignelser bortom jordisk fattningsförmåga som välsignar, stärker och hjälper dem på deras jordiska resa. Det var en av de stunderna världen står still och hela himlen gläds. När det nygifta paret såg in i rummets stora speglar tillfrågades brudgummen vad han såg. Han sa, alla de som har gått före mig. Sen tittade paret in i den stora spegeln på motsatta väggen och bruden sa med tårar i ögonen, jag ser alla de som kommit efter oss, kommer efter oss. Hon såg sin framtida familj, sin efterkommande. Jag vet att hon i den stunden återigen förstod hur viktigt det är att tro, att vara kysk och dygdig. Det finns ingen vackrare syn än ett på rätt sätt förberett par som tillsammans knäböjer vid templets altare. Dina åriga unga kvinnor förbereder dig för templet. Där får du de välsignelser du har rätt till som en dyrbar Guds dotter. Din himmelske fader älskar dig och vill att du ska vara lycklig. Du gör det genom att vandra på dygdens stigar och hålla fast vid dina förbund. Unga kvinnor, i en värld där moralisk förorening, tolerans för det onda, utnyttjandet av kvinnor och förvrängda roller ständigt ökar, måste ni stå vakt över er själva, er familj och alla de som ni umgås med. Ni måste vara dygdens väktare. Vad är dygd och vad är en väktare? Dygd är en tankemönster och beteende grundat på höga moraliska normer. Det inbegriper kyskhet och moralisk renhet. Och vad är en väktare? En väktare är någon som beskyddar, värnar och försvarar. Som en dygdens väktare beskyddar, värnar och försvarar du alltså moralisk renhet. Eftersom förmågan att skapa jordens liv är en helig och upphöjd kraft som måste skyddas tills du gifter dig. Dygd är ett krav för att kunna ha den heliga andens sällskap och vägledning. Du behöver den vägledningen för att med framgång lotsa dig genom världen du lever i. Att vara dygdig är ett krav för att inträda i templet. Och det är ett krav för att vara värdig att stå i frälsarens närhet. Du förbereder dig nu för den tiden. Personlig tillväxt och normerna som finns i vägledning för de unga är viktiga. När du följer principerna som nämns i varje häfte får du styrka och hjälp att bli mer mogen för himmelen. Förra sommaren bestämde sig en grupp unga kvinnor från Alpine i Utah att de ville bli mer mogna för himlen. De beslöt sig för att fokusera på templet genom att vandra från templet i Draper till Salt Lake-templet, ett avstånd på 35 kilometer, precis som pionjären John Rowe Moyle hade gjort. Broder Moyle var en murare och hade kallats av profeten Brigham Young att arbeta på Salt Lake-templet. Varje vecka gick han de 35 kilometerna från sitt hem till templet. Ett av hans jobb var att rista in orden "Helgat åt Herren" på östra sidan av Salt Lake-templet. Det var inte lätt och han hade många svårigheter att övervinna. Så hände det sig att han blev sparkad på benet av en av sina kor. Eftersom benet inte ville läka var man tvungen att amputera det. Men det hindrar honom inte från att hålla förpliktelsen mot profeten och arbetet på templet. Han snidade träben och efter många veckor gick han återigen sina 35 kilometer till templet för att utföra arbetet som han hade lovat att göra. De unga kvinnorna i Cedar Hills sjätte församling beslöt sig för att gå samma avstånd för en förfader och också för någon som inspirerade dem att förbli värdiga att inträda i templet. De tränade varje vecka under aktivitetskvällen och samtidigt delade de med sig av sina kunskaper och sina känslor om templet. De började vandringen till templet tidigt en morgon med en bön. När de gav sig iväg kände jag mig imponerad av deras tillförsikt. De hade förberett sig väl och de visste att de var förberedda. De hade blicken fast på målet. Varje steg de tog var symboliskt för var och en av er när ni också nu förbereder att besöka templet. Er personliga träning har börjat med dagliga personliga böner, dagliga skriftstudier i Mormons bok och ert arbete på personlig tillväxt. När de här unga kvinnorna fortsatte sin vandring fanns det mycket längs vägen som distraherade, men de höll blicken på målet. En del började få blåsor på fötterna och andra började få ont i knäna, men de fortsatte. För var och en av er finns det många distraktioner, skador och hinder längs vägen till templet. Men ni är också fast beslutna och fortsätter framåt. Vägen som de här unga kvinnorna tog hade kartlagts av deras ledare som hade gått och kört längs vägen och bestämt den säkraste och rakaste vägen. Er väg är också markerad och ni kan vara förvissade om att frälsaren inte bara har gått samma väg utan går den tillsammans igen med er varje steg av vägen. Längs den här resan till templet finns fäder, mödrar, släktingar och prästadömsledare som tjänstgjort som väktare. Deras jobb var att se till att alla var trygga och skyddade från faror. De såg till att varje ung kvinna drack nog med vatten och fick nog med näring för att orka fram. Det fanns stationer bemannade av prästadömsledare där de kunde vila och dricka vatten. Unga kvinnor, era fäder och mödrar, era biskopar och många andra är era väktare när ni vandrar på vägen till templet. De ger er varningar och anvisningar på vägen och skulle ni bli skadade eller gå åt fel håll så hjälper de er. Jag imponerades av att de sista kilometrarna fick de sällskap av sina bröder och andra unga män och vänner som kom för att stödja dem, beslutsamma unga kvinnorna för att heja på dem. En bror lyfte upp sin syster som hade stora blåsor på fötterna och bar henne på ryggen den sista biten till templet. När de här otroliga unga kvinnorna hade nått sitt mål rörde de vid templet med tårar i ögonen och ingick en tyst förpliktelse att alltid vara värdig att komma in. Tempelvandringen är som en bild av livet. Föräldrar och prästadömsledare stod som väktare längs vägen. De gav stöd och hjälp. Unga kvinnor värnade om och uppmuntrade varandra. Unga män beundrade de unga kvinnornas styrka, förpliktelse och uthållighet. Bröder bar systrar som hade skadats. Familjer gladdes tillsammans med sina döttrar när de avslutade sin vandring vid templet och körde dem hem i säkerhet. För att hålla dig kvar på vägen till templet måste du beskydda din personliga dygd och dygden hos dem som du umgås med. Varför? Mormon lärde i Mormons bok att dygd och kyskhet är det som är kärare och dyrbarare än allt annat. Så vad kan var en av er göra för att vara dygdens väktare? Det börjar med att du tror på att du kan göra skillnad. Det börjar med att fatta ett beslut. När jag var ung lärde jag mig att vissa beslut endast behöver fattas en gång. Jag skrev min lista på saker som jag alltid tänkte göra och saker som jag aldrig tänkte göra på ett litet skrivblock. Den innehöll saker som lyda visdomsordet, be dagligen, betala tionde och aldrig missa kyrkans möten. Jag fattade de besluten en gång och när en kris uppstod visste jag exakt vad jag skulle göra tack vare att jag gjort beslutet på förhand. När mina vänner i skolan sa: "Ett enda glas alkohol skadar inget", skrattade jag och sa: "Jag beslutade när jag var 12 att inte göra det." Att fatta beslut på förhand hjälper dig att vara dygdens väktare. Jag hoppas var och en av er vill skriva en lista på saker som ni alltid tänker göra och saker som ni aldrig tänker göra. Och sen lev efter den listan. Att vara en dygdens väktare betyder att du alltid är anständig, inte bara i klädsel utan också i ditt tal, dina handlingar och din användning av sociala media. Att vara en dygdens väktare betyder att du aldrig smsar ord eller bilder till unga män som kan göra att de förlorar andens sällskap, förlorar sitt prästadömskraft eller förlorar sin dygd. Det betyder att du förstår kyskhetens vikt därför att du också förstår att din kropp är ett tempel. Och att den heliga fortplantningsförmågan inte får missbrukas för äktenskapet. Du förstår att du besitter en helig kraft som innefattar det heliga ansvaret att bringa andra andar till jorden för att få en kropp där deras eviga ande kan bo. Den kraften inbegriper en annan helig själ. Du är en väktare för något som är dyrbarare än pärlor. Var trofast, var lydig. Förbered nu så att du kan kvalificera dig för att få alla välsignelser som väntar dig i Herrens heliga tempel. Till mödrarna som lyssnar ikväll säger jag att ni är döttrarnas viktigaste föredömen på anständighet och dygd. Tack! Tveka aldrig att lära dem att de är Guds konungsliga döttrar och att deras värde inte är grundat på deras sensuella dragningskraft. Låt dem se er tro gestaltad rätt och konsekvent i er egen personliga attityd och utseende. Ni är också dygdens väktare. Den här veckan klättrar jag återigen till Ensign Peak. Det var tidigt på morgonen och när jag tittar ner från bergstoppen på det berg som är Herrens hus, Salt Lake-templet, blev allt återigen kristallklart för mig. Pionjärerna gav allt de hade för att komma till bergen så att du och jag skulle kunna få templets välsignelser och bli beseglade för evigt som familj. 40 år av uppoffringar, slitsamt arbete och vandring från Alpine till templet. Varför? Därför att de, liksom du, trodde. De trodde på en profet. De trodde att han hade sett och talat med Gud och hans älskade son. De trodde på frälsaren. De trodde på Mormons bok. Tack vare det kunde de säga: "Vi tror allting, vi hoppas allting. Vi har uthärdat mycket och vi hoppas kunna uthärda allting." De uthärdade många saker och det kan vi också. Den 13:e trosartikeln är vad vi tror då det är just de saker som kvalificerar oss att värdigt inträda i templet och att en dag stå i vår himmelske faders närhet, beprövade, renade och beseglade. Det kräver att du är mer mogen för himlen. Och att du förbereder dig nu och växer i tillförsikten att du kan göra det som är svårt. Unga kvinnor, ni är engagerade i ett stort verk och ni är inte ensamma. När ni vaktar över er dygd och renhet ges ni styrka. När ni håller förbunden i ingått får ni vägledning och skydd från den heliga anden. Ni omges av himmelska änglaskarer. President Monson påminner oss: kom ihåg att vi inte ensamma springer livets stora lopp. Vi är berättigade till Herrens hjälp. Förbered för den dagen då ni går till Herrens templen värdiga och förberedda att ingå heliga förbund. Som dygdens väktare kommer ni att vilja söka efter frälsaren i hans heliga hus. Jag vittnar om att Gud lever och att hans älskade son, vår återlösare Jesus Kristus, lever. och tack vare den återlösande och möjliggörande kraften i hans oändliga försoning kan var och en av er vägledas och beskyddas på er väg till templet och tillbaka till deras närhet. Jag ber att var och en av er stärks för det arbetet som blir er finaste stund. Lev för den underbara dagen som omtalas i Johannes uppenbarelse när ni ska vandra i vita kläder till de är värdiga i Jesu Kristi namn. Amen.
Comfort this sweet sound.
We will now hear from President.
Nu får vi höra från president Henry B. Eyring, första rådgivare i första presidentskapet. Efter president Eyrings tal sjunger kören vår avslutningssalm. En grundval blev lagt. Efter sången får vi en avslutningsbön av Bethany Wright, en Laurel-flicka från Maricopa, norra stad i Mesa, Arizona.
My beloved young sisters,
you have been... Mina kära unga systrar, ni har fått höra mer än en gång ikväll, ni är kyrkans strålande hopp. Min avsikt ikväll är att hjälpa er förstå att det är så. Om den tron kan bli ett djupt vittnesbörd från Gud, blir det ett vittnesbörd från Gud. Genom era val kan han välsigna otaliga andra. Ert val att vara tillsammans med oss ikväll är ett exempel på betydelsefulla val. Mer än en gång kommer att kunna välsigna otaliga andra. Ert val att vara med oss ikväll är ett exempel på betydelsefulla val. Mer än 1 miljon unga kvinnor, mödrar och ledare är inbjudna. Av allt ni kunde valt att göra, valde ni att vara tillsammans med oss. Ni gjorde det på grund av er tro. Ni tror på Jesu Kristi evangelium. Ni tror tillräckligt starkt för att komma och lyssna på hans tjänare, men tror nog att hoppas att något ni hört eller känt ska leda er till ett bättre liv. Ni kände i ert hjärta att vägen till större lycka är att följa Jesus Kristus. Ni kanske inte kände att det är ett medvetet val av stor betydelse. Ni kanske kände en önskan att vara tillsammans med vänner eller familj. Ni kanske bara tankat ja till någon som var vänlig och inbjöd er att komma. Men även om ni inte kände det, kände ni åtminstone ett svagt eko av frälsarens inbjudan: kom och följ mig. Under den timme vi var tillsammans har Herren fördjupat er tro på honom och stärkt ett vittnesbörd. Ni har hört mer än ord och musik. Ni har känt anden vittna för ert hjärta att det finns levande profeter på jorden i Herrens sanna kyrka och att vägen till lycka finns i hans rike. Ett vittnesbörd har stärkts om att detta är den enda sanna och levande kyrkan på jorden idag. Vi har inte alla känt likadant. För några var det ett andens vittnesbörd om att Thomas S. Monson är en Guds profet. För andra handlade det om ärlighet, dygd och att göra gott mot alla verkligen är frälsarens egenskaper. Och med det kom en större önskan att vara lik honom. Ni har alla en önskan att få ett vittnesbörd om Jesu Kristi evangelium stärkt. President Brigham Young kunde se era behov och er önskan och med profetisk framsynthet för 142 år sedan. Han såg er och era behov och var en levande och kärleksfull profet. Han såg världens inflytande påverka hans döttrar. Han såg att världsligt inflytande drog dem bort från Herrens väg till lycka. På hans tid kom de här inflytandena delvis genom den nya kontinentala järnvägen som gav isolerade och skyddade heliga kontakt med världen. Han kanske inte såg som vi dagens tekniska underverk där ni med en handapparat kan välja att koppla upp emot oräkneliga föreställningar och människor över hela världen. Men han såg hur viktigt det var för hans döttrar och för er att göra val utifrån kraftfullt vittnesbörd om en levande, kärleksfull Gud. Han såg värdet för sina döttrar och att de valen gjordes genom ett levande vittnesbörd om en levande och kärleksfull Gud. Här är hans profetiska, inspirerade råd till sina döttrar och alltid till er. Det är själva kärnan i mitt budskap ikväll. I ett rum i sitt hem mindre än en kilometer härifrån sa han till döttrar över hela världen: Israels unga döttrar behöver få ett levande vittnesbörd om sanningen. Slutcitat. Sen skapade han en förening för unga kvinnor som har blivit det vi idag i Herrens kyrka kallar unga kvinnor. Ni har ikväll känt något av det underbara inflytandet från det val han gjorde den där söndagskvällen i sitt vardagsrum. Mer än 100 år senare har Israels döttrar över hela världen en önskan att själva få ett levande vittnesbörd om sanningen. För egen del, ni kommer att behöva detta levande och växande vittnesbörd idag och resten av livet för att stärka er och leda er på vägen mot evigt liv. Och med det kommer ni att kunna överföra Kristi ljus till bröder och systrar överallt i hela världen, över generationerna. Ni vet av egen erfarenhet vad ett vittnesbörd är. Joseph Fielding Smith lärde att ett vittnesbörd är en övertygande kunskap given genom uppenbarelse till den som ödmjukt söker sanningen. Han sa om den heliga anden som frambringar denna uppenbarelse: dess övertygande kraft är så stark att det inte kan finnas något tvivel i sinnet när anden har talat. Det är det enda sättet, sa han, att verkligen veta att Jesus är Kristus och att evangeliet är sant. Ni har själva känt den inspirationen. Det har kanske handlat om att bekräfta en del av evangeliet som det var för mig ikväll. När jag hörde orden i 13:e trosartikeln om att vara ärliga, sanna, kyska och välvilliga var det som om Herren talade dem till mig. Jag kände på nytt att det är hans egenskaper. Joseph Smith var hans profet. Så för mig var det här inte bara ord. För mitt inre såg jag de dammiga vägarna i Galileen och nära Getsemane örtagård. I mitt hjärta kände jag något av hur det skulle ha varit att knäfalla som Josef gjorde inför fadern och sonen i den heliga lunden i New York. Jag såg inget ljus klarare än solen vid middagstiden som han gjorde. Men jag kände värmen och undret av ett vittnesbörd. Vittnesbördet kommer till er bit för bit när delar av hela sanningen om Jesu Kristi evangelium bekräftas. När ni till exempel läser och begrundar Mormons bok så känner verser som ni lärt tidigare nya för er och ger er nya tankar. Ert vittnesbörd växer på bredden och djupet när den heliga anden bekräftar att de är sanna. Ert levande vittnesbörd växer när ni studerar, ber och begrundar skrifterna. Den bästa beskrivningen jag vet om hur man får bevara detta vittnesbörd finns i 32 kapitlet i Alma i Mormons bok. Ni har nog läst det många gånger. Jag hittar nytt ljus i det varje gång jag läser. Låt oss läsa det igen ikväll. Vi lär genom dessa inspirerade verser att börja vårt sökande efter ett vittnesbörd med en smula tro och med en önskan om att den ska växa I kväll har ni känt av tron och denna önskan när ni lyssnat på medryckande tal om frälsarens vänlighet, godhet, kärlek och renheten i hans bud och det som hans försoning gjorde för oss. Så ett trons frö är redan sått i ert hjärta. Ni kanske till och med har känt ert hjärta svälla, så som lovas i Alma. Men liksom en växt måste det få näring, annars vissnar det. Flitiga, innerliga böner i tro är avgörande och viktiga näringsämnen. Lydnad mot den sanning ni tagit emot håller vittnesbördet vid liv och stärker det. Lydnad mot buden är en del av den näring ni måste ge ert vittnesbörd. Ni minns frälsarens löfte. Om någon vill göra hans vilja ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar om mig själv. Det har fungerat för mig och det ska fungera för er. En lärosats i evangeliet som jag fick lära när jag var ung är att den största av alla Guds gåvor är evigt liv. Jag lärde mig att en del av evigt liv är att leva för evigt i kärlek som familjer. Ända sedan jag första gången hörde dessa sanningar och de bekräftades i mitt hjärta har jag känt mig förpliktigad att göra allt jag kan för att undvika stridighet och söka frid i min familj och mitt hem. Endast efter det här livet kan jag få njuta fullheten av den största av alla gåvor, evigt liv. Men mitt i livets utmaningar har jag fått glimtar av hur min familj i himlen kan se ut. Genom de här upplevelserna har mitt vittnesbörd om att den beseglande kraften verkligen utövas i templen vuxit och stärkt. Att få se mina två döttrar döpas i templet för sina förfäder har dragit mitt hjärta till dem och till de förfäder vars namn vi funnit. Elias löfte om att hjärtan skulle vändas till varandra i släktleden har också givits oss. Så tron för mig har blivit en visshet så som vill utlovas i Almas bok. Jag har upplevt åtminstone en del av den glädje som mina förfäder kände när frälsaren kom till andevärlden efter sin jordiska mission. Så här lyder beskrivningen i Lärna förbunden. Och de heliga gladdes åt sin återlösning och böjde knä och erkände Guds son som sin återlösare och befriare från döden, från helvetets kedjor. Deras ansikten lyste, strålglansen från Herrens närhet vilade på dem och de sjöng lovsånger till hans heliga namn. Min känsla av deras glädje kom genom att jag handlade efter mitt vittnesbörd om att Herrens löfte om evigt liv är verkligt. Det vittnesbördet stärkes genom valet att handla som frälsaren lovade. Han har också lärt oss att förutom att välja att vara lydig måste vi be om ett vittnesbörd om sanningen. Herren lärde detta i sin befallning att be och fråga Mormons bok. Han sa genom Moroni, se och uppmana er att när ni läser dessa uppteckningar, om det är Guds visdom att ni ska läsa dem, ni då minns hur barmhärtig Herren varit mot människobarnen från Adams skapelse ända fram till den tid när ni får dessa uppteckningar. Och jag vill uppmana er att när ni får dessa uppmaningar, fråga Gud, den evige fadern, i Kristi namn, om inte dessa uppteckningar är sanningar. Och om ni frågar med ett uppriktigt hjärta, med ärligt uppsåt och med tro på Kristus, ska han uppenbara sanningen om dem för er genom den heliga andens kraft. Och genom den heliga andens kraft kan ni få veta sanningen om allting. Jag hoppas ni alla har prövat det löftet eller snart gör det. Svaret kanske inte kommer i form av en enda kraftfull andlig upplevelse. För mig kom det i början lugnt och stilla. Men det kom starkare varje gång jag läste och frågade Gud om Mormons bok. Jag är inte beroende av vad som hänt i det förflutna. För att bevara mitt levande vittnesbörd om Mormons bok gör jag ofta anspråk på morgonens löfte. Jag tar inte välsignelsen av ett vittnesbörd för given, som om det vore en ständig rättighet. Nej, ett vittnesbörd kräver näring genom trons bön, hunger efter Guds ord i skrifterna och lydnad mot en sanning vi har tagit emot. Det finns en fara med att försumma bönen. Det är farligt för vårt vittnesbörd om vi bara planlöst studerar och läser skrifterna. De är nödvändiga näringsämnen för vårt vittnesbörd. Minns Almas varning. Men om ni försummar trädet och inte ser till att det får näring, se, då kan det inte slå rot. Och när solens hetta kommer och bränner, vissnar det bort. Eftersom det inte har någon rot och ni rycker upp det och kastar bort det. Detta beror nu inte på att fröet inte var gott, inte heller för att dess frukt inte skulle vara önskvärd, utan det beror på att det i jordmån är ofruktbar och att ni inte vårdar trädet och därför kan ni inte få frukt därav. Att mätta sig med Guds ord, att be innerligt och lyda Herrens bud är något ni måste göra jämnt och ständigt för att era vittnesbörd ska växa och frodas. Alla har vi ibland befunnit oss i omständigheter bortom vår kontroll som avbrutit vår skriftstudievana. Det kan finnas tider när vi väljer att inte be. Det kan finnas bud som vi väljer att för en tid bortse ifrån. Men ni får inte längtan efter ett levande vittnesbörd uppfylld om ni glömmer varningen och löftet i Alma. Och om ni inte vårdar ordet och med trons öga ser framåt mot dess frukt, kan ni aldrig plocka frukten från livets träd. Men om ni vårdar ordet, ja, vårdar trädet när det börjar växa genom er tro och med stor flit och tålamod och ser framåt mot dess frukt, ska det stå rot och se, det ska bli ett träd som skjuter upp till evigt liv. Och tack vare er flit och er tro och er tålamod i att vårda ordet så kan det slå rot i er. Se, då ska ni snart få plocka frukten därav som är högst dyrbar, som är sötare än allt som är sött, vitare än allt som är vitt, ja, renare än allt som är rent. Och ni ska njuta av denna frukt tills ni är mättade så att ni inte hungrar och inte heller ska ni törsta. Då ska ni få skörda lönen för er tro och flit och er tålamod och långmodighet när ni väntade på att trädet skulle bära frukt åt er. Orden i det här skriftstället ser fram mot dess frukt vägledde den visa undervisningen ni fått ikväll. Det är därför era ögon riktades mot en framtida dag i templets beseglingsrum. Det var därför ni fick hjälp ikväll att visualisera den oändliga ljuskedja som reflekteras i speglarna på väggen i beseglingsrummet där ni kan vigas i ett Guds tempel. Om ni kan se framåt en sådan dag med stor önskan framsprungen ur ett vittnesbörd, kan ni bli stärkta och motstå världens frestelser. Varje gång ni väljer att försöka leva mer likt frälsaren får ni ett vittnesbörd stärkt. Ni kan med tiden själva få veta att han är världens ljus. Ni får känna hur ljuset ökar i ert liv. Det sker inte utan ansträngning, men det kommer när ditt vittnesbörd växer och du väljer att ge det näring. Här är löftet i lärarförbunden. Det som är av Gud är ljus. Och den som tar emot ljus och förblir i Gud får mer ljus, och detta ljus växer sig klarare fram till den fullkomliga dagen. Ni är ett ljus för världen när ni delar med er av ett vittnesbörd till andra. Ni kan till andra återspegla det Kristi ljus ni har i ert liv. Herren ska finna sätt för det ljuset att röra vid dem ni älskar. Och genom Guds döttrars samlade tro och vittnesbörd ska han med sitt ljus röra vid miljoner människors liv i sitt rike över hela världen. I ert vittnesbörd och era val ligger kyrkans hopp och de generationers hopp som följer ert exempel. Att höra och följa Herrens inbjudan. Kom och följ mig. Herren känner er och älskar er. Jag ger er min kärlek och mitt vittnesbörd. Ni är döttrar till en kärleksfull och levande fader i himlen. Jag vet att hans uppståndne son, Jesus Kristus, är världens frälsare och ljus. Och jag vittnar om att den helige anden har sänt budskap till er ikväll som bekräftar sanningen för ert hjärta. President Thomas S. Monson är Guds levande profet, det vittnar jag om, i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
Och kära himmelske fader, vi är tacksamma för den här dagen och att vi kunde träffas här, så många kvinnor, och för den teknologi som vi har så att vi kan, att det kan sändas över hela världen. Vi är tacksamma för de budskap vi har fått höra, och vi ber att du ska hjälpa oss och påminna oss om att vi kan klara av allt det här oavsett hur svårt det blir. Vi ber att vi ska kunna färdas hem i säkerhet, och är tacksamma för den ande vi har haft med oss idag. I Jesu Kristi namn. Amen.